Då ska vi börja med att läsa dagens gamla testamentliga text. Och den är från första Mosebok kapitel 32, verserna 22-31. Och ni hittar dem på sida 34 i de röda biblarna. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ty sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonade han mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Så lyder Herrens ord. Och så ställer vi oss upp och läser dagens evangelietext som är från Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28. Och det är på sida 690 i de röda biblarna. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dess trakter mötte honom och ropade, Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram till honom. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner framför honom och sade, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sade hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sade Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet.
Varsågod och sitt. Vi bara ber. Ja, tack Gud att du är här. Att vi får luta oss mot det. Nu ber vi att vi också ska vara här i tanke och hjärta. Gud, så att vi kan ta emot det som du vill säga oss. Låt ditt ord, ditt budskap nå in i våra hjärtan. Amen. Det vanliga, det där alldeles ordinära som är ett liv som bara lunkar på. Det vanliga är havregrynsgröt och växlande molnighet. Det vanliga är dammtussar i hörnet där bakom gardinen. Det är kafferasten på förmiddagen, det är scrollandet på toaletten, det är sötsuget och det är önskan om att få sova lite längre på morgonen. Och det är vardagligheter som utgör ett liv. Och Thomas Sjödin sa i sitt sjunde vinterprat att det är det vanliga som vi saknar och minns när någon rycks ifrån oss. Och så berättade han om sin mamma. En alldeles vanlig mamma. Alldeles underbar och helt odramatisk. Inte våghalsig, inte excentrisk, inte tokrolig. Utan en vanlig mamma som gör sig fin vid spegeln i hallen inför att hon ska iväg på en bjudning. En vanlig mamma som har halstabletter i handväskan som hon kan liksom smyga till barnen alldeles så där ljudlöst när gudstjänsten börjar bli alldeles för långtråkig. Och Sjödin menade att det är det vanliga liksom som trumfar det extraordinära när vi blickar tillbaka och minns. Och jag tycker det är så otroligt vackert i all sin enkelhet. Det är så vackert men också så utmanande. För det finns en tendens i vår tid att tänka precis tvärtom. Att tvärtom hylla allt det där som sticker ut och liksom sukta efter det. Så att vi missar det storslagna i det enkla. Och där har vi en fasta utmaning att anta. Att liksom se det storslagna i havregrynsgröten på måndag morgon. Men jag vill lägga till någonting till den där bilden. För det finns någonting mer att säga om det där vanliga som jag har tänkt på inför den här söndagen. Och det kanske mer säger något om hur liksom nuet upplevs mitt i det där vanliga. Jag har tänkt på hur min egen vardag känns. Och så har jag funderat på hur livet verkar te sig för de flesta av oss. För som pastor så möter jag och samtalar ganska mycket med många människor. Och får höra en del om hur andra har det. Och livet är så mycket både och. Eller hur? Det blir sällan så som vi har hoppats. Och nuet lever liksom inte riktigt upp till förväntningarna. Om hur framtiden skulle bli. Inte mer än bitvis i alla fall. Och därför så konstaterar jag gång på gång i det här ärliga mötet med människor. Att mitt i det där vanliga så är det också väldigt mycket kamp. Utan att på något sätt jämföra måttet oss emellan. Och den kampen som jag menar nu, det är inte en sån där kamp som vi läser om i tidningarna som är liksom akut och brutal. Den kampen som vi hela tiden fylls av via nyheterna, den är så mycket mer rå och direkt. Men det finns en vardaglig kamp som vi alla utkämpar. Ofta helt i det fördolda och ofta med ganska vanliga grejer. Men när man får syn på den där vardagliga kampen, så som jag ofta liksom har privilegiet att göra via samtal, så blir man lite mer ödmjuk. För vad vi kämpar allihop. Med orken att hantera en vardag, med smärtan i bröstet, med förståelsen för andra människors väldigt konstiga val. Med stressen, med oron, med sorgen över hur allt egentligen blev. Och vad vi kämpar. Och i min något pessimistiska grundinställning till livet så tycker jag mig se och vilja utgå ifrån att livets vanligheter innebär en hel del kamp. Och så lägger jag förväntningarna sen därefter. Och jag vet att det kan göra att jag uppfattas som något tråkig. Det kan åtminstone min man bitvis tycka. För han vill tvärtom gärna ta ut glädjen i förskott. För att det åtminstone ska bli någon alls. Eller i alla fall inte ta ut katastrofen i förskott, så som jag kan ha en tendens att göra. Men för mig är det en hjälp att ha det där någonstans i bakhuvudet. Så att liksom inte varje motgång blir en överraskning. Och någonting som avviker ifrån det förväntade. Utan att utgångspunkten är att det vanliga inte är så mycket medvind som man hade kunnat hoppas. Utan att utgångspunkten är den, och så kan jag se både på mig själv och på andra och på livet i stort med en lite snällare blick och kanske med lite mer rimliga förväntningar. Jag vet inte om ni håller med mig. Och på samma sätt är det med tron. Vissa passager så går vi i solen och problemen känns som bortblåsta. Och vi är liksom förälskade i Gud och Gud verkar liksom öppna dörr efter dörr och livet leker. Men så finns det också passager när Gud bjuder oss motstånd. När Gud är tyst och verkar helt ovillig att hjälpa. Trons liv är också både och. Och den här söndagen vill lyfta fram den kämpande tron. Och texterna idag, det handlar om människor som brottas med Gud. Och det målas upp bilder av Gud. Ni liksom kanske kände det när Johanna läste här. Bilder av Gud och av Guds son som inte är helt charmiga. Och utmaningen blir att liksom förbli i de här texterna. Att ta in den bilden som målas upp där trots att den kan vara något provocerande. För Gud gör inte alltid som vi önskar. Vi kan inte styra Gud utan Gud är helig och helt annorlunda än vad vi tänker. Och Guds vägar är högre än våra vägar och Gud sitter inne på perspektiv som vi aldrig helt kan förstå. Och det gör att Gud kan upplevas ond när han bjuder oss motstånd. För det känns så djupt orättvist. Alla andra verkar ha det så mycket lättare. Deras liv verkar mer lyckade än våra egna. Men sanningen är för oss allihop att Gud alltid är god. Gud är alltid för oss och med oss. Även när vi blir provocerade så till den gräns att vi liksom vill ge upp allt ihop. Och detta ska den här predikan försöka säga något om. Och avstampet tar vi i två enkla människor som kämpar med Gud på allvar och som faktiskt vinner seger. Och den första är Jakob som vi hörde om. Hans livshistoria är full av svek. Och han är liksom långt ifrån det bibliska föredömet. Och de som kan sina söndagsskoleberättelser vet hur han ljög och manipulerade sin far. Och hur han bedrog sin bror. Och det som händer då sen i dagens text är att han är ensam och full av oro och ångest inför det här mötet med sin bror Esau. Som då han då har bedragit. Och Jakob är på flykt. Och han räknar med att Esau som hämnd ska slå ihjäl både honom och hela hans familj. Och i den här mörka, mörka natten så brottas Jakob med en okänd man. Och det har tolkats som att det är Gud. Och Jakob kanske inte själv förstår det förrän efteråt. Men de brottas hela natten. Det är som att Jakob på något sätt behöver den här brottningskampen. Och han kämpar. Och han är ju också i en situation i sitt liv där liksom hotet hänger över honom. Och allting är liksom som att det ställs på sin spets. Han för sin kamp. Och vi vet kanske inte helt hundra vad det är han kämpar med. Men man skulle kunna gissa att det handlar om livet så som det blev. Allt det där svåra, allt det där som inte blev som han hade tänkt. med sveken och med flykten. Och så brottas han med Gud. Och han ger inte upp. Han håller ett hårt grepp. Så hårt att Gud får slå till honom på höften. Och säga, släpp mig. Men Jakob gör ändå inte det, utan han svarar, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och så fortsätter de och Gud säger, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Och Jakob blir välsignad. Och det är en väldigt märklig berättelse, eller hur? Och texten från Matteus, den andra texten, är också märklig. Där drar Jesus sig undan. Han är trött. Och så kommer den här kvinnan som är väldigt påträngande. Och hon har ett väldigt tydligt behov. Hennes dotter plågas av en demon. Men den här kvinnan tillhör också ett folk som i gammaltestamentet tid var en av liksom Israels ärkefiender. Så hela den här situationen, den påminner om den som jag predikade om senast. Jesu möte med den romerska officeren. Det är personer som inte tillhör det judiska folket, men som ändå kommer till Jesus och som ber om hans förbarmande. Och som visar sig ha en väldigt stark tro. Men Jesus markerar både här då och i den där andra texten att hans uppdrag inte var att besöka och hela dem som inte tillhör det judiska folket. Men den här gången så gör han det liksom på ett än mer oförskämt sätt. Och den bild av Jesus som liksom porträtteras i den här texten, det är kanske inte den vi är vana vid eller den vi kanske tycker om. För först så ger han inget svar alls. Utan han är bara helt tyst och ignorerar henne. Och det kanske någon här som kan känna igen sig i den upplevelsen. Men sen så ber hon igen. Och då svarar han, fast det är nästan ännu värre att han gör det. För då säger han, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Så han kallar henne hund. Men inte ens det gör att hon ger upp. Utan det är som om hon säger, jag släpper dig inte förrän du helar min dotter. Så hon håller sig kvar. Och även om hon då får utstå både ignorans och förnedring så är hon uthållig. Och det där säger någonting om tro. Peter Halldorf skriver så här. När Gud ter sig annorlunda än vi tidigare tänkt honom. När han svarar motsägelsefullt eller inte svarar alls, sätts tron på prov. Och tron måste sättas på prov. Varför? För att det som är äkta i vår tro ska avtäckas. För att agnarna ska sållas från vetet. För att vi ska vinna en tro som är oberoende av de yttre konjunkturerna. Så att tro är en övning i uthållighet och ganska ofta långt bort ifrån de synliga resultaten. Att tro är att liksom hålla sig kvar även när kampen helt verkar liksom suga musten ur oss. Och det är inte för att liksom främst öva upp vår egen viljestyrka som om det, liksom, det hängde och handlade på oss. Utan det är för att öva upp vår tillit till Jesus. Att öva upp vår tillit till den Gud som förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Och fastan som vi är mitt uppe i, det kan vara en sån övning som hjälper oss att lite mer få fatt i den där uthålligheten. Att det finns något annat att luta sig mot. Att det finns en annan förtröstan att finna bortom de yttre konjunkturerna. Och texterna idag säger också någonting mer. De säger att det händer något när en människa vägrar släppa taget om Gud. Då kan man fråga sig, låter Gud sig påverkas av en människas envisa bön? Ja, det verkar som det. När vår bön liksom inte bara rör sig på ytan, när den inte bara följer liksom fromma föreställningar, när den inte bara handlar om det där tillrättalagda, utan när bönen liksom stiger upp ur ens inre, ur vår nöd, då verkar det hända någonting. Och det är i alla fall vittnesbördet från de här två människorna, från Jakob och från den här kananeiska kvinnan. De vinner seger. Och det är inte smärtfritt och det är inte lättvunnet. Men de erfar Guds välsignelse in i sitt liv. De erfar och de vinner en ny och djupare förtröstan på Guds förbarmande och nåd mitt i allt. Och det kan vi också få lov att erfara. Så jag vill avsluta med att läsa det här avsnittet som är sista versen i dagens gammaltestamentliga text om Jakob. Då står det så här i vers 31. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Och jag tänker, det är så här livet är. Vi har alla en skadad höft på något vis. Mitt i allt det vanliga, mitt i vardagen, så är det som att vi haltar oss fram. Vi för vår kamp, ofta helt i det fördolda. Men det är inte allt. För samtidigt kan vi se solen gå upp. Och ibland känns det som att det aldrig någonsin ska bli ljust igen. Men trons liv och trons kamp är både och. Så samtidigt som vi haltar oss fram så kan vi ana att solen faktiskt är på väg upp.